Vi kör igång kvällens lektion. Välkomna hit ni som är med här. Vi ska fortsätta studera Paulus brev. Och vi har ett stort och svårt brev att bita i, Romarbrevet. Vi har kommit till slutet på kapitel 4. Och kommer att fortsätta med kapitel 5 idag. Jag tror inte vi hinner färdigt, för det är mycket djupa saker där. Men vi ska ta första delen idag. Och avsluta det nästa gång med Herrens hjälp, Ezra Tashe. Vi är ju i en lång utläggning av Paulus när vi läser. Så egentligen är det fel att stanna i kapitelindelningen, för det fanns inte från början. Det gjordes ju långt senare än Paulus. Han skrev inte med kapitel. Utan det var ett sammanhängande brev. Och det gör att när man stannar mellan ett kapitel och ett annat så får man inte riktigt sammanhanget. Och det är inte så lätt att komma ihåg allt vi har läst om hittills. Men vi måste dra ihop texten och tankarna från ett kapitel till ett annat för att få det för att få sammanhanget. Det är viktigt att vi gör det och inte ser varje kapitel som ett separat avsnitt eller separat tema, utan en utveckling av en utläggning här och en undervisningsserie kan man säga från Paulus sida. Så vi var ju i kapitel 4 där det talades om att Abraham blev rättfärdiggjord genom tro. Som också går att översätta genom trohet och genom förtröstan. Och då tog Paulus honom som ett exempel på att rättfärdiggörelsen beror inte på att man tillhör förbundsfolket. Eller att man då har lagen, vilket i det andra templets teologi är ganska synonymt att vara med i omskärelseförbundet och att ha Toran. För Torans givande på Sinai anses och ses som ett direkt resultat av det omskärelseförbund som Abraham fick många hundra år tidigare. Så att det är ett samband när man säger omskärelsen, så har det också ett samband med Sinai-förbundet. Det går inte att separera de två sakerna. Och Paulus menar då att det beror varken på omskärelsen eller på lagens givande vid Sinai som gjorde att Israel blev konstituerat som ett Guds folk. Separerat eller avskilt, invigt till Herrens tjänst till förmån för de andra folken vid Sinai. Utan rättfärdiggörelsen genom tro ges inte bara till förbundsfolket utan även till icke-judar, icke-israeliter, de som inte tillhör förbundsfolket eller som inte har lagen. Och då tar Paulus Abraham som ett exempel där och ställer frågan, när blev Abraham, vår fader, rättfärdiggjord? När fick han rättfärdigheten? Genom tron. Var det som omskuren eller som oomskuren? Och då visar han då att redan när han var oomskuren så fick han del av den här rättfärdiggörelsen. Och vi förklarade att det ordet är lite svårt, ett teologiskt ord. Man kan översätta det som oskyldig förklara, att rättfärdiggöra någon. Åkessons översättning skriver rättfärdigad. Rättfärdigad. Och det är inte heller så lätt att förstå. Men oskyldig förklarad, det är alltså en juridisk term. När vi talar om att Paulus använder sig av det här juridiska tänkandet. Det finns en domare och det finns ett domslut när man har blivit rättfärdiggjord. Man har alltså blivit frikänd. Man har blivit oskyldig förklarad. Och det ligger på ett högre plan än själva förlåtelsen. Förlåtelsen är väldigt viktig naturligtvis, och det gör att man får en rätt ställning Men rättfärdiggörelsen är en starkare sak som händer, att man blir alltså inom den juridiska rättfärdighetsvärlden förklarad som oskyldig, trots att man har gjort synd. Och då såg vi det att grunden till den här oskyldig förklaringen, att man blir alltså räknad som om man inte hade syndat, grunden till det ligger i att någon kom in och tog priset och betalade skulden, så man själv kan stå som oskyldig på grund av att en annan i mitt ställe gick in och räknades som skyldig och tog straffet och priset för att jag skulle kunna få del av den här rättfärdiggörelsen. Och det är liksom grunden för det här i Paulus undervisning. Och Paulus fick det, eller förlåt, Abraham fick det, den erfarenheten när han blev rättfärdig förklarad, han blev oskyldig förklarad genom tro innan han blev omskuren. Och på så sätt så blir han ett föredöme för icke-judar, för hedningar som har samma tro som han hade när han var oomskuren. Men också är han en fader, alltså ett föredöme, en prototyp, ett exempel att följa för även för judar som inte bara har den här omskärelsens förbund i sin kropp som ett tecken, utan följer den tro och den trofasthet och den tro den förtröstan som Abraham hade redan innan han blev omskuren. Och då blev Abraham alltså en fader både till judar och till hedningar som har samma tro. Det är liksom Paulus argument i kapitel 4 här. Och grunden för det här, att det ska kunna ske överhuvudtaget, det tar han upp nu i slutet på kapitel 4 och i kapitel 5. Och det sista som han säger i kapitel 4 är att vers 23, att det så tillräknades honom, alltså rättfärdigheten då. Det är skrivet inte så som gällde det endast honom, utan det skulle gälla också oss, ty det ska tillräknas likaväl oss som tror på honom som från de döda uppväckte Yeshua, vår Herre, vilken utgavs för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Det här är en djup tanke och den utvecklas i kapitel 5 här. Det var därför jag ville läsa slutet på 4 för att vi skulle få hela sammanhanget här. Yeshua utgavs, offrades, gjordes till ansvarig för våra synders skull och dog då och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Vi sa det sist att själva uppväckelsen eller uppväckandet eller uppståndelsen, när den evige i himlen väcker upp Yeshua från döden och ger honom odödlighet, det är själva beviset för att han dog inte för sig själv, utan han dog för oss andra, alla andra människor på jorden, både judar och icke-judar. Om man då man tittar på Paulus, vad han använder för ord här. Det står så att han uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. I kapitel 5 så använder han att vi har blivit rättfärdiggjorda. Genom Yeshuas död. I kapitel 5, vers 9 står det, och nu läser jag Åkesson här. Mycket mer skola vi alltså nu sedan vi blivit rättfärdigade i hans blod. Frälsas genom honom från misshaget. Det är en lite gammal översättning. Vi kan väl slå upp det i 1917. Så mycket mer ska vi därför sedan vi nu har blivit rättfärdiggjorda i och genom hans blod. Också genom honom blir frälsta undan vredesdomen. Folkbibeln säger, rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen? Här står rättfärdiggörandet eller oskyldig förklarandet i förhållande till hans blod, vilket måste tolkas som hans blodiga död, hans offerdöd. Hur kommer det då sig att han i kapitel 4, vers 25 säger att han uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull? Kan det vara så att det gäller båda delarna? Om man nu tänker så här. Vad var det som egentligen gjorde att människan kan bli frikänd? Den skyldiga kan bli frikänd. Jo, det var att någon tog människans straff. Betalade priset. Och det var ju inte uppståndelsen som är betalningen för synden. Utan det var ju den blodiga döden, lidandet och döden som han var tvungen att gå in i. Så det är själva döden som gör att man kan bli rättfärdiggjord. Men om han hade stannat kvar i döden så hade han, vad ska vi säga så här, det hade inte räckt, för döden är en konsekvens av människans synd. Och hade han stannat i döden så hade det ju bara varit ett bevis på att han själv var en syndare. Då blir ju konsekvensen av hans synd att han fick dö. Men just nu att han blev uppväckt från döden, Gud i himlen uppväckte honom från döden, reste honom upp, gav honom evigt liv. Det är alltså ett bevis från himlens sida att han dog inte för sina egna synder. Han dog för någon annan. Han bar våra synder, därför står det så, han utlämnades för våra synders skull. Så då blir själva uppståndelsen beviset för att han dog för andra. Och på så sätt kan man säga att uppväckelsen eller uppståndelsen är för vår rättfärdiggörelse skull, för då har vi beviset på att han dog för oss. Men det var själva döden som gjorde att vi, våran skuld, kunde bli betald. Syndens lön är döden, säger Paulus längre fram. Det innebär då att när han dog så betalade han syndens skuld. Och därför är det väldigt viktigt att poängtera hans död, hans lidande och död, som det som gör att vi blir frikända, att vi blir rättfärdiggjorda. Och nu ska vi läsa i Jesaja kapitel 53, som ligger som en bakgrundsackord eller en bakgrundssång till hela Paulus undervisning här i Romarbrevet. I det här kapitlet i Jesaja 53 har vi själva kärnan till det som Paulus beskriver i Romarbrevet. Vi ska läsa här. Vem trodde vår predikan, för vem var Herrens arm uppenbarad? Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande. Lik en man som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld la den evige på honom. Han blev misshandlad. Men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas. Lik ett får som är tyst inför dem som klipper det. Så öppnade han inte sin mun. Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte besinnar att när han rycktes bort från de levandes land blev han plågad på grund av mitt folks överträdelse? Bland de ogudaktiga fick han sin grav, men hos en rik var han i sin död, ty han hade ingen orätt gjort och svek fanns inte i hans mun. Det var den eviges vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer får han se avkomlingar och länge och leva länge. Och den eviges vilja ska ha framgång genom honom. Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli till freds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga. Här har vi samma sak. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder är det som han bär. Därför ska jag ge honom de många som hans del, och de starka ska han få som byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland förbrytare, han som bar de mångas synd och trädde in i överträdarnas ställe. Det finns åtminstone 10 olika judiska tolkningar utav Jesaja 53 som alla hänvisar denna text till Messias, den lidande tjänaren. Det är i efterkristen tid som man har fört fram argument mot att Jesaja 53 skulle tala om Messias. Alltså under kristen tid, alltså efter att den kristna kyrkan bildades på 300-talet i rabbinsk judendom. Så att det finns väldigt många gamla starka bevis för att den här texten talar om Messias, den lidande tjänaren. Det finns inom judisk teologi denna tanke att den lidande tjänaren Messias, Josefs son, måste lida och dö för att ta och sona skulder. Och det tar man just bland annat här från denna texten och andra texter då. Det finns en del verser här som är bevis för att denna lidande tjänaren inte kan vara Israel. En av argumenten den är ju att det står att oss, det var våra sjukdomar han bar. Skulle hedningarna tala då om det Israel talar om? Våra smärtor de tog han på sig. Våra skulle alltså vara hedningarna som talar om att Israel tog deras smärtor. Medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen och gripen. Man kan tolka texten på ett sådant sätt. Det är inte helt fel, för de profetiska texterna har ju många olika facetter och synvinklar. Men det är inte den första tolkningen av den här versen eller den här texten, utan det talar om en människa som bär Israels synd. Och vers 8, det står att vem i hans släkte besinnar att när han rycktes bort från de levandes land blev han plågad på grund av mitt folks överträdelse. Det är väl inte så många som tvivlar på att när det står mitt folk här, att det talar om det judiska folket eller Israels folk. Så här är alltså en annan som plågas på grund av Israels folks överträdelse. Då kan ju inte den här som plågas vara själva Israel. Det stämmer ju inte. Det blir en piruett, en teologisk piruett. Här är alltså någon annan som blir plågad på grund av Israels överträdelse. Och det här är helt klart en text som talar om Messias. Den här texten är en grund för det som Paulus undervisar. Naturligtvis har denna texten andra grunder. Och om man känner till hebreiska texten och tittar på de hebreiska ord som finns i Jesaja 53 här, så hittar man att det går tillbaka till Moseböckerna. Allting grundas ju på Toran, på Moses fem böcker som är grunden för hela universum. Så profeterna hittar inte på någonting nytt, utan de bygger vidare genom uppenbarelse på det som redan finns i den hebreiska texten i Toran, i Moseböckerna. Här står bland annat om ett lamm. Jom Kippur lyser igenom här, att han bär bort synden. Det talar om geten som tar ansvar för folkets synd och bärs och sänds ut i öknen och får bära folkets synder som man har då lagt på geten. Många olika saker i den här texten som bevisar att det som Toran talar om när det gäller offertjänsten i templet och även speciellt då Jom Kippur är en förebild och en profetisk hänsyftning till den lidande Messias. Jag kan väl säga som en lite djupare överkurs här att det talar om ett syndoffer här. Det är ordet asham på hebreiska. Det här ordet asham är alltså ett skuldoffer. Och det går tillbaka till den tredje Mosebok där det talas om skuldoffer. När ett djur får dö i en människas ställe. Här alltså beskrivs Messias offer, den lidande tjänarens offer, som något liknande det som hände i tabernaklet och templet när man offrade djur för sin skuld. Så en rättfärdig människa kan alltså bli ett offer, ett människooffer, för att sona människans synd. Och nu kommer vi in i kapitel 5 här som tar itu med den här tanken. Men först innan Paulus går in i den teologiska diskussionen när det gäller hur kan en enda människa sona alla människors synd, så tar han fram konsekvensen av det här offret som Yeshua blev. Och här använder han tre ord som vi ska titta på. Det första han säger i vers 1, då vi nu har blivit rättfärdiggjorda av tro. Eller av trohet, eller av trofasthet, eller av förtröstan, har vi frid med Gud genom vår Herre Yeshua Messias. Rättfärdiggjorda är en sak, och det har vi tagit upp, oskyldig förklarade. Det skapar frid med Gud. Om Gud är en rättfärdig domare, så kan han ju inte acceptera orättfärdigheten och synden i sin skapelse. Utan den måste dömas, måste avlägsnas. För synd är ett avsteg från den eviges plan. Synden är en attack mot den eviges vilja. Och om man syndar så går man alltså emot Gud. Man blir Guds fiende. Man gör inte vad Gud vill att man ska göra. Det är synd i sitt väsen. Man bryter mot Guds lag. Man bryter mot Guds vilja. Det han har stakat ut för människan. Om vi inte gör det Gud vill, han har ju skapat oss för att uppfylla sina syften. Om vi inte gör det så blir vi hans fiender. Synden skapar fiendskap med Gud. Så man kan inte komma som en syndare till Gud och tro att man ska ha en rätt relation med skaparen. Man kan inte göra vad han inte vill att man ska göra. Och man kan inte heller låta bli att göra det han vill att man ska göra. Och tro att man ska ha en rätt relation med honom. Det är omöjligt. Man måste vända om från sin synd. Man måste vara villig att anpassa sitt liv till skaparen. Och rätta sitt sätt att leva och sitt sätt att tala och handla och tänka. I enlighet med den eviges plan och vilja. Det kallas för omvändelse. Men om man nu har syndat och har brutit mot det som Gud har velat, då finns det en skuld. Och den skulden kan man inte bara skaka av sig. Det är en tung börda som ligger på människans ansvar. Och den evige, han är väldigt ren och rättfärdig och rak, så han kan inte bara se mellan fingrarna på människans skuld och syndabörda. Och synda ansvar och det människan har gjort eller inte gjort som den skulle göra. Som hon skulle göra. Det innebär då att relationen till Gud är bruten genom synden. Som det också står skrivet, att det är era synder som skiljer er och er Gud ifrån varandra. Jesaja 59 tror jag det. Så för att upprätta relationen med Gud så måste det till det här försoningsoffret då. Eller en som går in och tar skulden. Och då kommer resultatet av det att man blir rättfärdiggjord, man blir förklarad oskyldig. Om man nu tar till sig det som Yeshua har gjort. Och det är det som är ett villkor för att få frid med Gud. Att man tar till sig Guds förlåtelse som förmedlas genom Yeshuas död och uppståndelse. Hans offerdöd, hans ställföreträdande lidande som det heter. Han ersatte oss. Han gick in i mitt ställe. Det gör att när Gud ser på mig då, på grund av att jag sätter min tillit till honom och litar på att det som han gjorde genom Yeshua när han lät Yeshua straffas. Alltså han straffade Yeshua, som det står i Jesaja 53. Han slog honom. Den evige slog Yeshua. Han slog inte honom som människa, utan han slog synden som fanns där. Han fördömde synden i köttet, som det står i området 8. Gud straffade synden som var i Yeshua, som han på något sätt, som jag inte förstår riktigt hur det gick till, så förde den evige över synd till Yeshuas kropp. Hela världens synd kom in i honom på något sätt. Om det nu var juridiskt eller rent fysiskt, det vet inte jag. Men juridiskt var helt klart att han blev alltså en som tog ansvaret för människans synd. Och då slog Hashem honom för att slippa slå mig. Han straffades istället för mig. Det gör då att jag är fri från synd. Jag är fri från straffet för synden som jag har begått. För det var ju min synd som han straffades för. Och då blir min relation med Gud upprättad. Och då har jag frid med Gud. Och det är på grund av att jag tar emot och litar på att det som hände med Yeshua är tillräckligt. Här är frågan om att vi måste förtrösta på att det Gud har gjort räcker för att vi ska få ett rätt förhållande med honom. Tro på det. Lita på att det som hände med Yeshua, det är tillräckligt. Gud har ordnat så att du ska kunna få frid med honom. När du vänder om från synden, ber om förlåtelse, tar emot hans förlåtelse, då får du frid med Gud. Du blir oskyldig förklarad genom vår Herre Yeshua Messias. Och då säger Paulus att genom vilken vi också har fått tillträde till den nåd var vi nu står. Här är tillträde ett intressant ord. Det har att göra med hebreiska tänkande, att det finns portar till vissa saker i himlen och till vissa saker som himlen förmedlar oss. Port. Det finns en öppning här. Herren har öppnat upp så att vi kan få del. Vi kan stå i en nådes position inför honom. Och i och med detta så kan vi alltså berömma oss, som man översatt här. Det är ett svårt uttryck. Och det är svårt att översätta. För jag tror inte vi har någonting riktigt bra på svenska som motsvarar det. Vi kan berömma oss i hoppet om Guds härlighet. Vad betyder det? Det betyder att vi kan vara stolta över på ett positivt sätt att det kommer någonting. Hoppet har att göra med framtiden. Vi berömmer oss i hoppet om Guds härlighet. Vad är det för Guds härlighet? Jo, det är den vi inte hade. Han skrev tidigare att människan avsaknar av Guds härlighet. Vi har blivit av med den här härligheten som vi hade när vi skapades. Adam och Eva hade ju en härlighet som omgav deras kroppar och även deras själar. Så att de behövde inte ha några kläder. Den härligheten har ju människan blivit av med. Och den härligheten kan människan få tillbaka igen. Och här finns ett hopp. Och det är inte bara vilken härlighet som helst, utan det är alltså Guds härlighet. Det är Guds den strålglans som utgår från Gud själv, som människan fick när hon skapades. Den härligheten, den ljussken som strålar ut från Herren, den människan skapades ju till den evighets avbild, till att vara honom lika, vilket innebär då att människan också hade ett ljussken som omgav deras kropp, hennes kropp, innan synden då. Och den ska vi få tillbaka, och det är inte bara den härligheten som Paulus talar om här, utan allt som har att göra med Guds närvaro. Vi berömmer oss i hoppet, eller vi är stolta över att vi kommer att få uppleva i framtiden en oerhörd härlighet som Gud kommer att ge oss. Och det är ju allt detta på grund av det som Yeshua har gjort för oss. Att vi tror på Gud och litar på att det som händer med Yeshua räcker för oss. Då har vi frid med Gud och vi är väldigt stolta över det som kommer att hända oss. Stolta i ett positivt bemärkelse. Vi jublar i hoppet om Guds härlighet, säger folkbibeln. Jag tycker inte riktigt om den översättningen, för det är inte så det står på grekskan. Det har att göra med alltså stolthet, men stolthet låter ju väldigt negativt i det svenska språket, tyvärr. Men det ligger åt det hållet, fastän det är alltså en positiv stolthet. Att vara nöjd är inte heller bra, men jag hittar inget bra ord på svenska. Berömmer sig, det är inte heller bra. Men vi hade ju det här ordet rättfärdiggjord av tro. Vi ska fortsätta läsa här, vi kommer hitta två ord till som jag vill lyfta fram. Och inte det allenast, vi till och med berömmer oss av våra lidanden. Jag tror jag ska läsa folkbibeln här. Vi ska kombinera lite grann med folkbibeln och 1917. Vi jublar också i vårt lidande. Jag tycker inte heller om den här översättningen, för här finns djup som vi måste ta fram. Om vi bara översätter som att vi jublar också mitt i våra lidanden, så ger den inte riktigt rätt åt vad texten säger. Vi till och med berömmer oss av våra lidanden, säger Paulus. Vi är stolta över att vi får lida. Vi är glada över att vi får lida. Och vi tycker det är bra att vi får lida, därför att, det kommer ju det här nu, det är ingen som tycker om att lida. Men när vi har det här hoppet, när vi har fått den här friden med Gud, så förvandlas lidandet till någonting positivt. Till och med Yeshuas lidande kan skapa någonting positivt i vårat lidande. Och vi är glada att vi får lida, och vi berömmer oss och vi är stolta över det, eftersom vi vet, vi är väl medvetna om att det här lidandet producera någonting i våra liv. Och då kallas det här för ståndaktighet, det första steget. Och här har vi en stege, och ett typiskt sätt att uttrycka andlig tillväxt. Under andra templets tid använder man sig av ord som var som en stege. Ni har också i Petrus brev flera stegar där, steg fram till andlig mognad. Och nu ser vi då att lidandet, när man tar lidandet på rätt sätt, så producerar lidandet i första hand ståndaktighet, som betyder uthållighet. Ska vi se hur folkbibeln översätter. Tålamod, det är också bra. Lidandet ger tålamod, uthållighet skulle jag vilja säga, ståndaktighet. Och nästa steg då, ståndaktigheten producerar beprövad fasthet 1917. Fasthet på i svenska folkbibeln. Fasthet. Alltså en styrka. Man kan ju likna det med muskelträning. Om du gör många rörelser med tyngd och du tränar dina muskler, så får du ont i musklerna. Du får muskelvärk, du får träningsvärk. Träningsvärken producerar någonting positivt i musklerna. De blir tåligare och de blir fastare, starkare. Samma sak är det med den andliga tillväxten. Lidandet producerar någonting positivt när vi förhåller oss till det på rätt sätt. Man kan förhålla sig till lidandet på ett felaktigt sätt om man går in i kritik, i bitterhet, i klag och knorrande, så kan lidandet producera död. Herren tillåter lidandet i alla sina tjänare och sina tjänarinnor. Han vill, tyvärr så är det så. Jag kan inte säga tyvärr, men i den här världen som vi lever, så tjänar lidandet ett syfte. Och när vi då som Paulus säger, att vi är stolta över våra lidande, vi har alltså en rätt attityd till lidandet, då producerar lidandet tålamod, fasthet. Och fastheten gör att vi kan få ett hopp. Vi får ett hopp. Vi har någonting att se fram emot. Hoppet talar alltid om någonting i framtiden. Och lidandet, när vi är, kanske inte glada, men vi är stolta, eller att vi känner att Herren har anförtrott oss förtroendet att få lida för hans skull, så skapar det ett hopp om någonting bättre. Hoppet gör att lidandet förvandlas till någonting positivt. När vi vet att lidandet ger någonting bra, det skapar en rätt karaktär. Men det är också frön som kommer att ge frukt i den tillkommande världen, som Romarbrevet 8 talar om längre fram. Så gör det att lidandet inte ses så negativt längre. Och det hoppet bedrar oss inte då, när vi hoppas på någonting positivt i framtiden här. Det gör att vi har en förhoppning om någonting bättre, och att vi kan nå fram till det här genom att vi får fasthet och styrka. Och det hoppet bedrar oss inte, till Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande som han har gett oss. Vad är det för Guds kärlek här? Är det kärleken som vi har till Gud? Eller är det kärleken som Gud har gett oss så att vi kan ge den till andra människor? Eller är det en uppenbarelse om Guds kärlek som finns ingjuten i våra hjärtan? Jag tror att det är alla saker, men Paulus talar i första hand om det tredje här. Guds kärlek är utgjuten eller ingjuten i våra hjärtan genom Ruach HaKodesh, som är Guds närvaro, som han har gett oss. Och så förklarar han nu vad han menar här. Och det kommer ju, de här verserna som kommer här är ju det är en utläggning på det här Guds kärlek som han har inpräntat, kan man kanske säga, i våra hjärtan. Hur har han gjort det? Jo, nu har han gjort det på det här sättet. Titta här. Medan vi ännu var svaga, led Messias när tiden var inne döden för oss ogudaktiga. Då kommer vi tillbaka till Jesaja 53 och även offren i templet. Och även berättelsen om Josef, att han fick lida och så vidare. Det finns ju massor med exempel på hur Messias måste lida för oss andra. När tiden var inne så led Messias döden för oss ogudaktiga. När vi var svaga. Svaga är alltså syndare. Människor som inte har makt att vinna seger över det onda, de är svaga. Knappast vill någon dö för en hederlig människa. Kanske vågar någon dö, gå i döden för den som är god. Och det har vi många exempel på genom världshistorien, att folk kan ha den här hjältemodet att dö för andra. Det går ju, det finns ju många exempel på det. Men i det här fallet så var det alltså en som dog för dem som var fiender, syndare. Men Gud, han bevisar sin kärlek till oss. Nu kommer vi inte här på det här med kärlek som han vill tala om i versen tidigare här. Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Messias dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Det vill säga ovänner gentemot honom. Han bevisar sin kärlek. Kärleken är alltså inte villkorlig i det här fallet, utan ovillkorlig. När du är snäll så ska jag älska dig. Så är det inte. Utan trots att du är min fiende, du gör inte vad jag säger. Du är olydig. Du vill göra din egen vilja. Du vill inte underordna dig. Och du gör tvärt emot vad jag har sagt till dig. Och du gör det som jag har förbjudit dig att göra. Ändå så älskar jag dig. Gud bevisar sin kärlek genom att Yeshua, Messias, dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, alltså offerdöd, hur mycket säkrare ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen? Och då kommer vi in på det andra ordet så här, som jag vill lyfta fram här. Frälsta. Jag har talat om ordet rättfärdiggjorda eller rättfärdigade som Åkesson översätter. Oskyldig förklarad. Här finns ett annat ord, att ha blivit frälst. Eller det är egentligen frågan om en framtida sak här. Ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen? Vad är det för vredesdom? Jo, det är den dom som kommer över syndaren till slut. Den dom som väntar alla människor. Det kommer en dom för alla människor längre fram. Skaparen har skapat världen och dömer världen, för han vill att världen ska följa hans direktiv. Och om inte världen följer hans direktiv, så har han en domdag då han lägger saker och ting till rätta. Han utfärdar straff till de som inte har följt hans direktiv och belöning för de som har gjort det. Domen är en uppgörelse. Och det kommer alla människor att komma fram till. Och det finns en vredesdom, det vill säga ett straff för de som syndar. Och Paulus använde sig av en av den första tolkningsregeln. Den heter kal vachomer på hebreiska. Kal vachomer, vi har nämnt om det tidigare. Kal betyder enkel. Chomer betyder material. Va betyder och. Kal vachomer är ett uttryck som betyder enkelt och material. Med andra ord, en enkel jämförelse bevisar oss att att det finns mer material, att det finns, om det här är rätt i förhållande till det här enkla, hur mycket mer ska inte det då vara rätt när det gäller det här som är helt självklart. Det är alltså en jämförelse, och Paulus använder speciellt i det här kapitlet, så jämför han ju olika saker då. Och då säger han så här: om vi nu har blivit rättfärdiggjorda genom hans blod, genom hans död, Hur mycket säkrare ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen? Vi har blivit rättfärdiggjorda eller rättfärdiga. Vi står som rättfärdiga. Det är det första. Vi har alltså blivit oskyldigt förklarade. Då måste det ju vara helt klart att om vi inte har någon skuld, då kan vi inte bli straffade när domen kommer. Så säger Paulus, ja, nu står vi ju som rättfärdiga genom att vi tror på Jeshuas död. Alltså kommer vi inte att bli straffade. Vi kommer att bli frälsta, räddade ifrån den dom utav Guds vrede som kommer över alla människor som syndar, som vi läste om i de första kapitlen i Romarbrevet. Att Guds vredesdom kommer över alla syndare. Vi kommer alltså att bli räddade när den här vredesdomen kommer över mänskligheten på domens dag. Så eftersom vi har blivit oskyldiga förklarade, så blir vi räddade ifrån den här vreden som kommer på grund av synden som vi har blivit frikända ifrån. Det är det som Paulus skriver om här då. Så då har vi två ord, rättfärdiggörelse och frälsning. Frälsning är någonting i framtiden. Vi har inte mycket bibelsk grund för att säga jag har blivit frälst eller jag är frälst. Jag hittar bara ett enda bibelord som talar om det, som går att tolka helt klart om att det är någonting som har hänt. De andra texterna talar om framtiden. Så det är inte riktigt bra att använda sig att jag är frälst eller jag har blivit frälst. Det är inte bibliskt att säga så. Så säg inte längre att jag är frälst, utan jag har tagit emot frälsningen, kan man säga. För frälsningen är en väg, frälsningen är en process. Och frälsningen är en framtida händelse där man blir räddad ifrån den vredesdom som kommer över alla människor som syndar. Och det har också att göra med att man räddas ifrån döden som är konsekvensen av synden. Man blir alltså frälst, man blir räddad från att dö. Inte i det fysiska, men man kommer att räddas ifrån att bli evigt förtappad, evigt dödad. Och få uppleva uppståndelsen som är ett resultat utav frälsningen. Uppståndelse till liv. Och så fortsätter Paulus med sina kalva chomer argument här. Ty om vi medan vi var Guds fiender, det är man ju när man syndar, om vi blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv, uppståndelse med andra ord, när vi nu är försonade. Och här har vi det tredje ordet som vi vill ta upp här. Försonade. Åkesson använder ordet förlikta. Förlikta. Att bli förlikad. Att man får rätt ställning. Att man gör upp. Vi har en uppgörelse som gör att vi får en fin relation igen. Det har med försoning att göra. Det grekiska ordet här som översatt som förlikade eller försonade, det är inte samma ord som vi hade tidigare som talar om att han blev utställd som ett försoningsmedel. Och där hade vi ju en koppling till Jom Kippur när nådastolen blev bestänkt med blod. Det här är inte samma ord på grekiska. Här är det frågan om att man försonas med varandra. Att man får det rätt ställt. Det är det grekiska ordet katalasso. Jag kan inte uttala grekiska så bra. Det blir alltså en förändring om man försonas, man får ett rätt förhållande till varandra. Man to change mutually, man förvandlas gentemot varandra. Man får en annan attityd och förhållande till varandra. Man försonas med varandra. Det är väl ett bra uttryck på svenska, tycker jag. Då har vi de här tre orden. Man blir rättfärdiggjord. Man blir frälst. Och man blir försonad. Rättfärdiggörelsen är någonting som har att göra med domstolen, att högsta domaren förklarar dig oskyldig. Frälsning har att göra med att du kommer att bli befriad ifrån den dom som går över synden i framtiden när domens dag kommer. Då kommer du att bli frälst och du kommer att komma ut ifrån syndens yttersta konsekvens som är döden. Du kommer att bli frälst och få evigt liv. Och du har genom Yeshua också redan nu fått en rätt ställning till Gud. Du har fått kommit in i en försonande attityd eller en försonande situation gentemot den evige. Du har alltså frid med Gud. Du kan ha ett rätt förhållande till din himmelske far. Du behöver inte känna dig skyldig. Du behöver inte ha skuldkänslor. Du kan känna att den skulden jag hade, den har Yeshua tagit och jag kan ha helt öppen relation till min himmelske far. Det här är någonting oerhört fantastiskt. Och Paulus använder sig av samma tanke 4 gånger för att säga samma sak. Att Gud bevisar sin kärlek till oss därmed att Messias dog för oss medan vi ändå var syndare. Och han säger att vi var syndare och vi var Guds ovänner. Och han tar upp 4 olika uttryck här hur man var när man var syndare. Svaga, ogudaktiga, de 4 orden han använder. Och han nämner att sådana var vi. Och när vi, under tiden vi var sådana, då dog Yeshua för oss och Gud visade sin kärlek till oss. Alltså, det beror inte på oss, det beror på Gud. Han har gjort allt för oss. Vi kan tacka och ta emot och ta och lita på att när Gud gör någonting så gör han det ordentligt. Och utifrån den förtröstan som vi då har på honom så får vi rätt förhållande till honom. Tack vare det som han har gjort genom Yeshua. Och så alltså en förklaring på vad det innebär att ha Guds kärlek utgjuten i sina hjärtan. Det är att man är övertygad om att man har fått ett intryck i sitt hjärta genom anden. Att Gud älskar mig och beviset för detta är att han lät Yeshua dö för mig medan jag ännu var en syndare. Nu kan du ju tänka så här, men Yeshua dog ju för 2000 år sedan och jag har ju inte levt så länge. Paulus talar alltså om mänskligheten som sådan. Att Yeshua dog för mänskligheten. En syndig värld, en syndig människa. Mänskligheten ses å ena sidan som en person i judiskt tänkande och å andra sidan som en mängd personer, alltså individer. Men ändå så är vi kopplade samman med varandra. Och den kopplingen finns i den första Adam som Paulus kommer att ta upp här längre fram. Så när Yeshua dog för mig så var det... Jag var redan en syndare när han dog för mig. Jag fanns ju potentiellt som en del av den tillkommande mänskligheten som skulle utvecklas. Under årtusendet så finns jag ju som en del av mänskligheten. Jag är ju en del av Adam. Adam har ju bara producerat fler människor. Och i detta så är jag ju också en del. Så medan vi var syndare som människor så dog Yeshua för oss. Och det är ett bevis för att Gud älskar oss. Prisat vare Herrens underbara namn för det. Och så kommer Paulus in i det tredje som man kan vara stolt över i vers 11. Och inte bara det, utan vi berömmer oss också. Det är stolta över Gud genom vår Herre Yeshua Messias. Genom vilken vi nu har fått försoningen. Vi har fått en rätt ställning genom Yeshua till Fadern. Vi är alltså stolta över 3 saker här. Vi är stolta över att vi har ett hopp. Om att få del av Guds härlighet i framtiden. Vi väntar oss någonting jättestort framöver här. Och vi är stolta över att vi får lida i den här tiden. Det är alltså nutid. Och vi är stolta över att vi har fått försoning och det är dåtid. Vi har blivit försonade med Gud. Genom Yeshuas död. Han har redan gjort det. Då har vi alltså tre tidsperspektiv här. Någonting som har hänt, någonting som händer och någonting som kommer att hända. Och vi är stolta i alltihop, eller glada, eller om vi ska uttrycka det här ordet, berömma oss. Och nu kommer alltså ett stort, djupt och teologiskt svårhanterligt material här. Från vers 12 till och med vers 21 i Romarbrevet 5. Som är ett bevis som Paulus för fram till att en enda människa kan dö för alla människor. Och vi hinner inte gå in i detta så mycket idag, utan vi ska jobba med det nästa vecka också. Det är ett av de svåraste texterna i hela skriften. För det finns vändningar här och det är en, vad ska jag säga, en argumentation som är typisk för Talmud. Paulus är ju utvecklad, han är utbildad in i det tänkandet som rabbin. Så han kommer alltså med argument, motargument, försvar, idéer och så vidare och försöker att alltså bevisa vad han säger genom olika meningar här. Och en del saker är ofullständiga och så kommer han tillbaka till det längre fram och så vidare. Och här är inga lätta saker och det är djupa teologiska frågor som förs fram här i de här verserna. Så vi ska ta lite mer tid nästa gång om det, med det. Men vi ska läsa de här verserna nu. Och bena upp lite grann utav det. Därför är det så, alltså problemet var ju nu då. Hur kan en enda människa dö för alla människor? Jag menar, om jag gör mig skyldig till ett straff så ska jag ju dö för det. Och så kommer en och dör i mitt ställe. Men så är det en annan också som gör sig skyldig till straff. Kan han dö för den också då? Han måste ju dö för en människa. Så det är liksom en svår situation här. Hur kan en representera alla? Här kommer svaret i Romarbrevet 5 och 12. Därför är det så. Genom en människa har synden kommit in i världen. Och genom synden döden. Och så har döden kommit över alla människor eftersom de alla har syndat. Synden kom in i världen genom en människa. Vilken är denna människa? Adam. Eller rätt sagt Eva var det ju. Men det här är också ett bevis på att när man är gift så räknas man som en. De två ska vara ett. Så det Eva gjorde, eller Chava som det heter på hebreiska, det tillräknas Adam. Adam är ju både man och kvinna. Så genom Adams synd, genom en människa, genom Adam, vi räknar bara mannen här som representativ för människan. Adam, genom en människa har synden kommit in i världen. Alltså, innan Adam tog den förbjudna frukten så fanns ingen synd i världen. Det finns gamla judiska texter som säger samma sak. Så det här är inget speciellt, det är inget kristet, det här är judisk teologi. Paulus är en judisk rabbin. Synden kom in i världen genom en människa. Och genom synden, döden, alltså fanns inte döden innan, i världen. Och det här är det starkaste argument som Paulus har då, att det var ju en människa som gjorde att synden och döden kom in i världen. Alltså är det ju helt rätt att en människa kan ordna till det här problemet. Det är hela argumentationen i den här texten som kommer nu. Men nu så vill han lösa en del konflikter eller en del svåra frågeställningar som kommer i vägen när han har sagt det här. Så den här meningen i vers 12 är ofullständig i grekiska texten. Och så skriver han så här, och så har döden kommit över alla människor eftersom de alla har syndat. Och så skulle det egentligen vara tre punkter här om man skulle vara riktigt ordagrann översättning här. Eftersom alla syndar. Hopp, precis som på samma sätt som genom en människa har synden kommit in i världen och genom synd och döden. Och så har döden kommit över alla människor eftersom de alla har syndat. Och så säger han inte det med det han skulle säga. Utan nu kommer han in på en annan tanke här, mitt i det som han hade börjat på. Och sen, synd fanns i världen redan innan lagen fanns. Och då tänker han på Sinai berg där Toran gavs till Israels folk. Och det är ju Toran som uppenbarar vad som är synd. Men då säger Paulus, synd fanns i världen redan innan Toran fanns. Den skrivna Toran tänker han ju på då. Men synd tillräknas inte där ingen lag finns. Och det här är en allmän, ett allmänt uttalande. Nu kommer vi in i en konfliktsituation här. Visst fanns det synd innan Toran gavs vid Sinai. Hur kan Paulus då säga att synden inte tillräknas där det inte finns någon lag? Låt oss säga nu, det finns ingen skriven lag fram till Sinai. Men om det inte skulle funnits någon lag överhuvudtaget, då skulle det inte finnas någon synd heller. För det är ju lagen som talar om vad som är rätt och fel, och utan lag så finns ingen synd. Så om bara lagen skulle vara det som gavs vid Sinai, så skulle det inte funnits någon synd innan Sinai berg. Hur vet vi att synden fanns innan? Ja, det finns ju skrivet om det i Moseböckerna. Kain slog ihjäl sin bror Abel. Det var ju synd och han blev straffad för det. Sodom och Gomorra straffades med döden på grund av sin synd. Så vi kan ju inte säga att synden inte tillräknas mänskligheten innan Sinai, för Herren hade ju visat flera gånger hur han dömde synden. Han kan ju inte döma någonting som han inte har talat om vad som är rätt och fel. En dom måste ju vara en konsekvens av att man har blivit varnad och att man straffas för en synd som man blir belastad med, kan man säga. Så här är ett svårt uttalande från Paulus sida när han säger att synd räknas inte där ingen lag finns. Visst räknades synden under Sodoms tid. Visst räknades synden när Kain blev utdriven från marken. Visst räknades synden när Kanaan blev förbannad för att han hade bedrivit orätta saker med sin farfar. Visst fanns det synd. Och visst räknades synden. Men hur ska vi förstå Paulus då när han säger att synd tillräknas inte där ingen lag finns? Och det blir ju till och med dödsstraff på de synder, vissa synder som fanns där. Om man räknar då de här 7 buden som Noa fick, som enligt traditionen är givna från och med Noa-förbundet. Folk blev ju straffade när de begick äktenskapsbrott, när de hädade, när de gick annan otukt och mord och såna här saker. Människan blev ju straffad. Visst fanns det lag och visst fanns det synd. Men det var inte samma typ av lag. Det var alltså inte den skrivna lagen som fanns. Det fanns ett samvetets lag och det fanns inte riktigt samma bud som Adam hade fått. Och det säger Paulus här. Och han kommer igen till den här tanken att synd tillräknas inte där det inte finns en lag. Och då måste vi säga att det här är ett allmänt uttalande. Där det inte finns någon lag, där finns ingen synd. Men det fanns ju synd i världen redan innan lagen fanns. Hur vet vi det, säger han? Ja, det säger han inte, men det finns i luften. Jo, för det fanns ju död innan. Det kommer ju nästa vers. Med andra ord, måste ju ha funnits någon form av lag innan då. Men inte den här skrivna lagen. Och då skulle jag vilja hänvisa till Romarbrevet 2. Och 14 där som vi läste om, att hedningarna som i sig själva har en lag, då har vi ju samvetets lag och de 7 buden som vi har studerat om tidigare. De allmänna reglerna som finns i varje människas samvete, som finns inskrivna i människans konstitution. Man vet att det är fel att mörda och så vidare. Det är ju en typ av lag, men det är inte en skrivna lag utan en naturlig lag. Och utifrån det så finns det och fanns det synd som ledde till döden också innan den skrivna lagen gavs på Sinai. Så jag kan inte ge Paulus rätt annat än att man måste förstå hans argument här. Synd tillräknas inte där inte lag finns, som att det är olika nivåer av lag, olika typer av lag han talar om. Att det är ett generellt uttalande, men när den skrivna lagen gavs på Sinai så förstärktes medvetandet om synden och även så förstärktes straffet för synden genom den skrivna lagen. Det blev mer klart så att säga. Det blev en förstärkning och syndens hemskhet blev mer uppenbarad genom den skrivna Torah. Men visst fanns det Torah innan och visst fanns det synd innan och visst fanns det död innan. Och det säger ju Paulus också då. Och dock har under tiden från Adam till Mose, nu tänker jag på Mose som Sinai när lagen gavs, döden haft väldet, alltså herradöme. Ingen har kunnat vinna seger över den. Också över dem som inte hade syndat genom en överträdelse i likhet med det vad Adam gjorde, han som är en förebild till den som skulle komma. Många tankar samtidigt i korta meningar. Typiskt för en text som är inspirerad av Herrens ande. Paulus säger alltså att under tiden från Adam till Mose, det var alltså innan Sinais förbund, innan lagen gavs på Sinai, där hade döden väldet. Med andra ord, människan kunde dö. Alla människor kunde ju dö innan lagen gavs på Sinai. Det är ju alltså ett bevis på att synden fanns. Och de dog ju även de som inte hade syndat på samma sätt som Adam. Det var ju en typisk, alltså Adams synd var ju en överträdelse av ett bud som var direkt sagt till honom. Du får inte äta av det trädet. Och Adam bröt mot ett klart bud. Adam fick alltså ett direkt bud. Du får inte äta av den frukten. Och han gjorde ju en överträdelse som var väldigt klar. Han hade fått ett klart bud och gjorde en klar överträdelse. Alltså de andra som syndade efter Adam hade inte så klara bud då. Som Adam. Och nu kommer han in i en tanke här att Adam är en förebild till den som skulle komma. Det här ordet förebild, det är ju naturligtvis taget ifrån hebreiska föreställningsvärlden. Förebild på grekiska är typos eller någonting sådär. Se om jag kan hitta det här. Topos på grekiska. Typ. Avbild. Här på Strong står det stamp, alltså en stämpel. En form, staty, stil, liknande, resemblance och så vidare. Modell, fashion, figure, form, manner, pattern, print och så vidare. Det kommer från ett hebreiskt ord. Tselem, som betyder avbild. Samma ord som talas om Adam där i skapelsen. Adam är en avbild av Gud. Och det går ju faktiskt att förstå det här ordet på två sätt. Att Adam är en avbild av honom som skulle komma. Och då har man översatt det som en förebild, som att han skulle vara först och han som skulle komma kommer sen då. Så att Adam är en förebild för den som skulle komma. Men man kan lika väl översätta det och förstå det som att Adam är en avbild av honom som skulle komma. Till den som skulle komma. Och den översättningen och den förståelsen är ju väldigt intressant. För då finns alltså en bild, en förebild eller en ursprungsbild i himlen. Och Adam skapades till en avbild utav den bilden. Och den bilden, förebilden eller ursprungsbilden är Yeshua. Det var han som skulle komma. Adam skapades alltså som en kopia av Yeshua och inte tvärtom. Kanske vi inte ska tala om Yeshua, för hans namn var ju inte Yeshua för han föddes. Men vi ska tala om alltså en bild eller ett mönster, en prototyp som fanns i himlen, som den evige hade inom sig själv av evighet. Adam skapades till den prototypens avbild, och han skulle ju komma senare då, eller den prototypen skulle bli människa. Och då sätter ju Paulus här en liknelse mellan Adam och Yeshua, eller han som skulle komma. De här två har någonting gemensamt. Adam skapades till hans avbild. Och då finns det alltså en koppling mellan det Adam gjorde och det som han som skulle komma skulle göra. Och det hela argumentationen ligger i detta här nu som Paulus tar fram. Och nu kommer ett annat problem in här. Som Paulus nu svarar på. Och då kommer vers 15 som också är en parentes. Och han har alltså två parenteser. Han börjar en mening i vers 12. Sen sätter han in en parentes, vers 13 och 14. Och sen sätter han in en parentes till i vers 15. Till och med 17. Och sen fortsätter han med sin tanke som han började i vers 12 i vers 18. Så vi kan väl hålla med om att Paulus inte är så lätt att förstå, som Petrus sa. Nu ska vi läsa vers 15. Likväl är det inte så med nådegåvan. Och det här är alltså frågan om gåvan om frälsning som det talar om. Det som vi tog upp tidigare, att man får nåd att bli, få rätt ställt med Gud, man får nåd att kunna bli frälst. Dock är det inte som med nåden som är syndafallet. Ty om de många har dött genom en endas fall, det vill säga mänskligheten, alla Adams ättlingar, är ju dödliga. Den dödligheten är en produkt av Adams fall, hans synd. Det är Adams fel, inom citationstecken, att människan kan dö. Döden kom ju in i världen genom Adams synd. Och då säger han så här, det är inte på samma sätt med nåden, alltså den här rättfärdighetserbjudandet som Gud ger då genom nåd och gratis, som nåd betyder, gratis gåvan. Det är inte på samma sätt som i syndafallet. Det liknar varandra. Men det är motsatsen, kan man säga. Så det är också Calva Homer här, det här tolkningsregeln han använder sig av. Det är inte med nåden som är syndafallet. Ty om de många har dött genom en endas fall. Alltså alla människor dör på grund av att Adam syndade. Så har ännu mycket mer Guds nåd och gåva överflödat till de många genom en enda människas nåd. Yeshua, Messias nåd. Det var lite lustigt här, jag ska undra. Åkesson har uttryckt det så här. Men det är likväl icke så med gåvan som med överträdelsen. Ty om genom den enes överträdelse de många dogo, så har mycket mer Guds nåd och gåva i den ena människans, Jesu Kristi eller Yeshua Messias, ynnest överflödat till de många. Ynnest betyder nåd. Ja, det som är viktiga, om ni inte förstår alla ordvändningar här, men vi måste förstå meningen bakom. Nådegåvan är ju inte riktigt som syndafallet. Syndafallet, eller fallet som Adam föll i, gjorde ju att alla dog. De blev döden underlagda. Men nådegåvan, alltså gåvan om nåd och frälsning och rättfärdiggörelse och att få en rätt ställning till Gud, den är mycket större, säger Paulus. Den är överflödande. Så det som Gud erbjuder genom Jeshuas nåd, genom nåden genom Jeshua, det är inte som det som hände med Adam. Och om vi nu använder oss av den här tolkningsregeln Kalva Homer, så kan vi få fram en väldigt stark sanning här. Hur stark blev inte döden över människan? Vilket inflytande har inte dödens kraft på alla människor? Alla måste dö. Och då säger Paulus, det är inte likadant med gåvan. Det inflytandet som nåden har är mycket starkare än det som döden har över människan. Nåden är alltså mycket starkare än döden. Och är det någonting som är starkt i den här världen som vi lever i, så är det dödens makt. Det finns ingen människa som har vunnit seger över dödens makt. Det är bara Gud som kan få makt med dödens makt. Och då säger Paulus att den styrkan som döden har kommit över människan med, det finns någonting som är ännu mycket större. Det går inte att jämföra det här, säger Paulus. Och då är det ju en oerhörd hisnande känsla man får när det gäller Guds nåd då. Vilken otrolig kraft det finns i nåden. Som den gåvan överflödar till de många genom en människas nåd, Jeshua Messias. Och så säger han så här i vers 16. Inte heller kom gåvan som följd av en endas synd. Alltså det var inte bara Adam som syndare, som gjorde att den evige gav nåd att kunna bli frälst och räddad ifrån den här hemska situationen. Domen kom genom en enda och drog med sig fördömelse, alltså människan blev fördömd. Den fria gåvan, alltså, nu talar vi om rättfärdigelse och syndaförlåtelse och frid med Gud och allt vad vi har talat om tidigare. Den fria gåvan däremot kom efter mångas överträdelser. Det är alltså inte bara Adam som har syndat, utan nu har alla andra också syndat. Och då kom Guds gåva som en följd inte bara av Adams enda synd, utan som en följd av alla människors, eller de många människornas överträdelse. Och då måste vi räkna bort Jeshua här. Därför säger Paulus många, annars skulle han skrivit alla. Det var ju en som inte syndade. Den fria gåvan däremot kom efter mångas överträdelser och ledde till ett frikännande. Och vers 17. Ty om en endas fall, Adam, gjorde att döden fick herravälde genom denna ände, hur mycket mer ska då inte de som mottar den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva regera i liv genom denna ände, Jeshua Messias? Hisnande tankar. Det som Gud har gjort genom nåden, som är ett resultat av synden till och med, det är så starkt så det går inte ens jämföra med syndens och dödens konsekvens i den här världen. Det som Gud har gjort genom Jeshua för att upprätta människan ifrån den hemska situation som vi har kommit in i genom synden och döden. Det här är otroligt djupa saker och svårt att förstå, men vi kan snudda lite grann vid dessa verkligheter. Vi har ju inte sett det än. Vi hör om det, Paulus predikar om det, han har fått uppenbarelse om det och Gud har gett oss en liten smak av det här. Och det talar han också om i följande kapitel här, att när vi nu har fått det här, när vi nu har blivit delaktiga i detta underbara, mäktiga, att vi kan regera i liv, då kan vi inte låta synden regera i våra liv. Utan vi har makt över synden och så vidare och så vidare. Det finns längre fram i Romarbrevet. Och så kommer han tillbaka till den versen som han börjar i vers 12. I den tanken här att genom en enda människa kom synden in i världen. Han vill ju säga någonting med det här. Och genom synden kom döden in. Och så kom döden över alla människor eftersom alla har syndat. Och så fortsätter vi tanken. Då plockar han upp idén här i vers 18. Alltså, liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor. Adam syndade ju. Och det gjorde att alla människor kom in under fördömelse. Så har en endas rättfärdighet. Och då tänker man alltså, det är inte frågan om att han har levt ett rättfärdigt liv, utan här talas det om ett rättfärdigt offer. Naturligtvis är hans liv inberäknat här. Men det Yeshua gjorde då, det var att han blev lydig i motsats till Adam. Adam var olydig Gud, Yeshua var lydig Gud. Och det var hans rättfärdighet och hans rättfärdiga handling. När han stod många gånger inför syndens frestelser och sa nej varje gång. Och i sin rättfärdighet vann seger över synden. Det var i motsatsen till Adam då. Och då jämför Paulus då de här två Adam. Den första Adam och den sista Adam. Eller den första människan och den sista människan. Eller vad nu vi kallar honom. Eller den första människan och den andra människan. Liksom en endas fall, Adam, ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv. Svaret är alltså, hur kan en människa dö för alla? Hur kan en människas rättfärdiga handling i det att han lydde Gud ända till döden göra så att alla människor på jorden kan få förlåtelse och deras synder komma in i honom? Jo, Adam. Eftersom Adam gjorde så alla blev syndare. Eftersom Adam gjorde så alla kom under döden. Så kan en människa som är den andra människan göra så att alla kan komma in i rättfärdigheten på samma sätt som Adam gjorde. Alltså är det helt rätt att Gud kan låta genom Adams synd alla människor bli besmittade av det, eller vad ska jag kalla det. Och han kan också genom Yeshuas rättfärdighet göra att alla människor kan få uppleva förlåtelse, rättfärdigelse och den här gåvan till liv och frälsning som Paulus talar om här. Frikännande dom som leder till liv. En rättfärdiggörelse dom, eller en rättfärdiggörelse som medför liv, står det i 1917. Åkesson säger, ett tillstånd av rättfärdiga. Nej, förlåt, i vers 18. Genom en endas rättfärdighet till livs rättfärdigande till alla människor. 19. Ty så som genom en enda människas olydnad de många fick stå som syndare. Liksom de många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad, så skulle också de många stå som rättfärdiga på grund av den endes lydnad. Helt klart kan Gud göra så med en människa, som han gjorde med Adam. Så kan han göra med Yeshua, eftersom han är också människosläktets representant. Adam är människosläktets huvud. Yeshua är ju förebilden eller prototypen till Adam. Adam skapades ju till Yeshuas avbild. Och han är. Det finns en koppling mellan Adam och den som skulle komma, som det står i vers 14. Men dessutom kom lagen in, vers 20. Nu tar han upp det här problemet med lagen som han planterade förut här. Dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större. Synden fanns ju, men när den skrivna Toran kom, så blev synden förstärkt. För synden i människan tycker om att göra det som är förbjudet. Och när det finns fler bud så uppenbaras synden på ett alldeles speciellt sätt. Så det skrivna ordet, skrivna Toran, skrivna budorden, visar att människan är syndare. Mycket mer än vad den oskrivna lagen hade visat tidigare. Och då säger Paulus, men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. Så Toran gavs inte bara för att visa synden, utan för att visa Guds oerhörda nåd att förlåta och att kunna ta itu med synden och rädda människan i den situation hon är i. För att liksom synden fick herra välde genom döden, synden fick herra välde genom döden, också nåden skulle få herra välde genom rättfärdigheten, som leder till evigt liv genom Yeshua, Messias, vår Herre. Också djupa tankar och underbara tankar. Han jämför alltså syndens herravälde, som fick makt, och makten av syndens makt visas ju genom att alla människor är dödliga. Och då säger han att på samma sätt är det. Nåden har fått herravälde genom rättfärdighet, genom Yeshuas rättfärdighet, så har samma typ av makt över dem som tror och litar på Hashem. Det finns en otrolig kraft i detta som leder till evigt liv. Genom att jämföra då hur synden ledde till död, så leds nåden leder till evigt liv genom Yeshua Messias, vår Herre. Det här är underbara sanningar som vi bör fundera på och låta gå in i våra hjärtan. Vad det innebär. Och det innebär att vi blir av med skuldkänslor. Vi blir av med känslan att inte vara tillräckligt bra inför Gud. Nu får det här inte skapa att vi inte kämpar för att växa i andlighet och så vidare. Att vi kommer närmare och att vi går vidare på vägen och vill lägga till rätta beteendemönster som är födda utav synden i våra liv. Men våran ställning inför Gud, vårat förhållande till den evige, är öppet och rent när vi tar emot förlåtelsen och litar på att det finns tillräckligt med offer i Yeshuas död som gör att Gud tar emot oss genom honom. Så genom vår Herre Yeshua Messias har vi frid med Gud. Vi har förklarats rättfärdiga av tro. Och därför så har vi försoning och frid. Och kan fullt som barn få komma till våran fader i himlen. Och som söner och döttrar stå inför våran fader och känna att vi behöver inte skämmas längre för våra synder, utan vi kan stå upprätta, för vi vet att det finns en som har tagit allting, så vi slipper att bära skulden och bördan för den synden. Prisat vare Herrens namn för det. Är det någon som har några frågor eller kommentarer, så är det välkommet nu.
Jag tar upp svåra saker. Det är så viktigt att man ser här hur viktigt det är att Yeshua är en äkta människa, eller hur?
Ja, det krävs en människa som kan gå i människans ställe. Det är en intressant tanke du tar upp. Djuren är inte tillräckligt för att fullständigt sona människans synd. Det krävs ett människooffer. Och om inte djuren kan sona fullständigt människans synd, så kan inte heller en ängel eller en gudaväsen göra det, utan det krävs en människa som träder i människans ställe.
Mm.
Så därför så finns det inget bevis i försoningen på att Yeshua skulle vara Gud. Tvärtom. Försoningen bevisar att han är människa. Och därför säger Paulus gång på gång människan, en enda människa, människa, människa.
Medlaren är en människa.
Mm. Ja. Och här också i kapitel 5 här att han människa, genom en människa kom synden in och genom en människa så kom rättfärdigheten.
Är det inte det som är det stora? Att det var en människa?
Jo, precis. Den evige verkade ju genom en människa, genom Yeshua.
Mm. Och det fantastiska är ju då att denna människa, Messias Yeshua, han var rättfärdig. Och det måste ju betyda att det finns ingen annan människa som är eller har varit rättfärdig utom Messias.
Nej.
Det måste bli konsekvensen.
Ja.
Mm. Det är väldigt stort. Han blir inte mindre för när vi pratar i den här termen.
Nej.
Kanske någon har fått för sig, utan blir större.
Jag ser Yeshua som Adam innan syndafallet.
Jo, men då måste man ju se det att Adam var ju egentligen rättfärdig fram till dess att han syndade.
Ja. Det innebär också då att Yeshua hade samma möjligheter att synda som Adam.
Mm.
Så hans val att inte bryta mot faderns vilja blir ju så mycket större för oss när vi ser att Adam kunde synda, alltså kunde Yeshua också synda. Han hade kunnat gå samma väg som Adam.
Han blir frestad i öknen, och om man blir frestad så måste man kunna synda.
Ja. Gud kan inte frestas, står det skrivet. Men Yeshua frestades.
Ja.
Ja, det är djupa saker.
Ja, men den kristna bilden på Yeshua och göra kanske att en del försvarar då det här att eftersom han är Gud, han kan ju inte synda liksom. Och då blir alltihop en fars. Det blir bara ett spel för gallerierna alltihop om inte Yeshua hade kunnat synda.
Mm.
Ja.
Det står att han blev i allt...
En av oss.
Han blev som en av oss och i allt lik sina bröder. Dock utan synd naturligtvis. Han måste bli gjord som en av oss. En människa som oss. Så om man plockar in någon slags halvgud eller gudomlig natur i honom. Det är klart att han klarade allt detta för han var Gud. Då förlorar man hela det stora i Guds frälsningsplan genom denna människa Yeshua. Som jag ser det.
Ja, så ser jag det.
Det var ju det som var så otroligt mäktigt att den evige kunde göra genom en svag människa, inom citationstecken, svag. Detta stora verk. Samtidigt så visar han ju då hur synden har förstört människan. Yeshua är en exemplarisk människa. Sådan skulle människan vara. Adam skruvade till det. Och vi har också skruvat till det. Och förvrängt Herrens raka vägar. Och då bevisar ju hans rättfärdighet hur syndiga vi är. Eftersom det här är, Yeshua är en normal människa. Vi är onormala. Så hans rättfärdighet bevisar våra felsteg och hur stort behov vi har av att bli frälsta och räddade och förvandlade. Och rättfärdiggjorda inte bara i juridisk bemärkelse utan i våran själva konstitution som människor. Vi behöver bli förvandlade och få upprättelse. Vad sa du, Stig-Åke?
Gud kan ju inte ta vilken människa som helst, eller hur står det? Han skulle vara hans unika son, som det står. En enfödd, den rike i sitt slag, som det betyder. Att, många uppfattar då när man säger då att han var en äkta människa, men då var Gud kan ha tagit vem som helst om han bara var en vanlig människa. Men han var ingen vanlig människa, men han var en äkta människa.
Ja, det är vi som inte är vanliga människor.
Ja, precis.
Vi är förvridna människor, vi är förstörda människor. Han är som en människa ska vara. Som Gud hade tänkt med människan från början. Som Adam förstörde. Och som vi har förstört. Miriam skriver här, eller Maria, men genom att han var avlad av Hashems ande och född genom en jungfru, har det någon betydelse? Ja, nu kommer vi in lite svårare frågor här. Jag hade velat undvika den frågan. Jag tror inte vi ska gå in på det här. Jag kan säga ett kort svar på det från min sida. Ja, det har betydelse. Men jag vill helst inte ta upp det här nu, för det tar en timme till. Då vill jag nog säga tack för idag. Och önska er en god vecka. Och hoppas att vi träffas nästa vecka. Och önskar Herrens välsignelse. Och fundera mycket på det här. Och lev i frid med Gud. Och tänk på att ni är rättfärdiggjorda genom tro.
Shalom. 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 Shalom.